Jag vill läsa en bibeltext tillsammans med er från första Petrusbrevets första kapitel. Och vi läser från vers 18. Första Petrus 1 och 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Petrus pratar i den här texten om ett slags före och ett efter. Om att människor i mötet med Jesus från Nasaret har lämnat något och insatts liksom i något nytt. Och jag tänker att han borde veta. Den gamle aposteln, han är pastor i Rom och han leder församlingsarbetet där. Och det sitter liksom i hela hans kroppsminne, i hela hans varelse, att Jesus gör skillnad i en människas liv. Det finns ett före och det finns ett efter också för Petrus själv. Kommer ni ihåg när han möter Jesus vid det här fiskundret, fiskafänget, när han säger hädan efter ska du fånga människor. Det finns ett hädan efter. Gud bryter in. Gud har i Jesus Kristus brutit in med frihet i världen. Jesus friköper människan, men inte på något lättvindigt sätt. Nej, det sker med hans eget blod, läser vi i den här texten. Han köper människan fri med sitt liv och beskrivs som lammet som löser skulden, friköper från synd och skam och sätter människan fri. Och parallellen till uttåget ur Egypten är ju tydlig, va? Där lämnar folket ett sätt att leva, ett sätt att tänka, en farao som dikterar och som fängslar. Och så blir de istället insatta under Guds ledarskap, under Guds herravälde, för att lyda honom och följa honom. Men hur ska man förstå det här med att Petrus säger att människan har friköpts från sitt meningslösa liv? En sekulär människa, alltså någon som inte tror, lever ju inte nödvändigtvis ett liv präglat av meningslöshet. Man kanske betyder massor för andra människor. Man känner sig superglad över att få hjälpa till i olika sammanhang. Relationer ger mening och uppgifter gör också det. Det vore förmätet av oss här i kyrkan att påstå att en människa som inte tror inte kan erfara glädje, mening och tillfredsställelse eller hitta sin plats i världen. Så riktigt så svartvitt är det ju inte. Men det finns någonting här. Kristet liv beskrivs som en rörelse med ett mål. Gud har räddat de kristna som tar emot det här brevet från avguderi och från ett liv utan rot och utan mål. Genom Jesus Kristus får människans liv en hemvist och en riktning och en mening. De har vänt sina liv mot honom. De har blivit Guds vänner. De har liksom insats, jag gillar det ordet, de har satts in i Guds verklighet, i tillvarons centrum, i gemenskapen med Gud själv. Så hur kan den här meningslösheten se ut för dagens människor? Ja, men det kan vi väl känna av lite allihop, kan vi inte det? Att en del dagar, ja, men vad går det här ut på egentligen? Några nickar lite nu. Jag tycker man hör och jag tycker jag ser för egen del också vad lätt det är att fastna liksom i någon slags ekorrhjul där allt handlar om logistik. Ett extremt inomvärldsligt sätt att leva. Jobbet, förskolan, mataffären och fritidsintressena tar liksom all uppmärksamhet. Och i värsta fall vänder man sig aldrig ut ur sig själv. Finns Gud? Hur skulle ett liv vänt mot honom kunna se ut? Vad ska jag tänka om världen utanför? Har mitt liv någon djupare mening? Hur ska jag tänka om världens nöd och elände? Eller är det så att jag lever helt och fullt för mig själv? Bryter någonsin liksom någonting igenom den där bubblan av konsumism och självupptagenhet och snäva perspektiv? I allra värsta fall så lever ju kristna också på det sättet. Stängda för andras nöd. Stängda för livgivande gemenskap. Livet har blivit en logistikcentral som påminner lite mer om DHL än om någon slags blomstrande rabatt. Är ni med? Någon har sagt att förr pratade vi om hemmets trygga hamn. Ni vet, att man liksom söker lä, gemenskap. Och att det där har bytts ut i ett modernt västerländskt samhälle mot någon slags flygplats. Där vi förhoppningsvis träffas under alla start och landningar. Så här liksom. Vi lever ett mycket mer hektiskt liv. Hur kan den här meningslösheten yttra sig? Förra veckan kom det en nyhet som jag inte riktigt kunde släppa. Det finns ett modeföretag som heter Dolce & Gabbana. Heter det så? Gabbana. Några nickar. De flesta ser inte ut att veta. Precis som jag. De har förra veckan lanserat en parfym för hundar. Den kostar 1130 kronor. Och den samlade veterinärkåren är upprörd och varnar. Hundens superkänsliga luktsinne är inget man ska skoja med. Och det är inget man ska utsätta för konstgjorda dofter. Det kan sluta väldigt illa. Och det där, när jag liksom gick ner that rabbit hole och funderade över konstiga saker man gör med hundar, så kom nästa länk upp. Då finns det ett nystartat flygbolag som heter Bark Air. Det är sant. Först var jag tvungen att bara, är detta ett skämt? En hundägare kan där boka in en flight mellan Los Angeles och London till det fossila priset av 100 000 svenska kronor. Hunden blir då förstklassigt behandlad, får dricka kycklingbuljong ur champagneflaskor och bita på en gummiflaska som heter Dog Perignon. I ljuset av flyktingkriser, svältkatastrofer, nöd, fattigdom i varje land i hela världen, så är det här naturligtvis extremt provocerande. Det är knappt man kan hitta bättre uttryck för den vilsna människan. Dog Perignon. Människan har en inbyggd längtan efter mening, men om den inte finner sin plats så verkar det kunna liksom sträva iväg hur långt som helst. Om du dessutom kryddar det med en slags överkonsumistiskt universum, då kan det bli konstigt. Men jag fattar också att för de flesta här inne så är ju inte det där vardagen, va? Utan det har mer med den där stressen och logistiken att göra. Kanske kryddat med en aldrig sinande nöjesindustri med Netflix på högvarv. Oändligt med debatter på Facebook eller kattvideos på mobilen. Och det är som att vi människor ständigt behöver ställas inför det där som Petrus ställs inför i den där båten. Vet du vad? Du kan koppla upp dig mot en mycket större verklighet. Du kan bryta meningslösheten. Vi har kallat vår serie för Tillsammans. Det är som att vi tillsammans är insatta i en meningsbärande berättelse. Gud rör vid världen. Och när vi vänder oss från avgudarna till den levande guden så blir vi också insatta i en gemenskap med varann. Ensamheten som är en av vår tids och inte minst ett av vårt lands stora folksjukdomar kan brytas när vi börjar ställa oss skuldra mot skuldra med varann. Så förutom att vi insätts i en berättelse, i ett sammanhang, i Gud och i hans verklighet, så sätts vi också in i den här gemenskapen med varann. Hörde ni vad ungdomarna berättade här om läger och Teen Street och grejer? Vad var det som hände? Det var massa saker på olika skikt, va? Jag möter Gud, jag finner nya vänner, jag sätts in i ett sammanhang, eller hur? Det är ju det ni har berättat här. När Gud griper in i en människas liv så händer de här sakerna inte fullkomligt. Det är fortfarande, vi erbjuder fortfarande en ganska bristfällig och lite halvsvajig gemenskap. Det är så här det är. Men det bryts någonting av både ensamhet och meningslöshet. Så när vi talar om tillsammans så handlar det om allt det här. Ibland behöver jag gömma mig i gemenskapen för att överleva och kanske inte kommer dit primärt för att bidra. Och ibland får det här vara platsen där jag spänner bågen, finner meningen, finner en uppgift, lever för någon annan. Vi hade parentation för Bosse för en stund sedan. Ingen estradfigur egentligen, men en tjänare. Och bara Gud vet vilket avtryck hans liv har lämnat i världen. Han har bett för människor. Han har stått för sin tro. Han har skjutit skuldran till när det behövts. Snacka om ett liv präglat av mening. Det är supervackert. Så när vi utmanar varandra att vara med i barnkyrkan, i Enter, i språkcaféet, i internationella rådet, i mathjälpen, you name it, så är det inte främst för att schemat ska fyllas. Lyssna nu. Vi håller inte på först och främst att få ordning på ett Excel-ark. Vi inbjuder varandra att hitta vår meningsfulla plats i världen. Det är det handlar om. Tänk om du skulle vara med tillsammans med Ia och hela hennes team och liksom finna mening i att ge till någon annan. Eller tillsammans med någon av alla andra som leder och ansvarar för saker här. Vi inbjuder varandra att hitta vår plats. Vi inbjuder varandra att bryta meningslösheten. Vi inbjuder varandra att leva för någon annan än oss själva. Vet du vad? För min egen del kan jag säga att jag de senaste 15 åren ungefär i den här kyrkan har tillsammans med er andra tagit mig an utmaningar där vi har kämpat om frågor som har med evangelisation, mission, sociala insatser, undervisning för unga människor, alfakurser, gudstjänstliv, med mera. Det hör till mitt livs allra rikaste erfarenheter. Dels för att det gav mening och dels för att vi fick göra det ihop. Så enastående att få vara med om. Och min fråga till dig blir därför, har du hittat din plats? Är ditt energiuttag rimligt? Det skulle kunna vara för högt. Men det skulle också kunna vara för lågt. Eller hur? Vad är det du uppfattar som en slags både Guds och gemenskapens inbjudan i att få betyda? Hur hittar man rätt avslutningsvis då i det gemensamma tjänandet? Ja, men jag skulle vilja uppmuntra dig att prova det fram. Ibland har vi historiskt i frikyrkan, liksom, det är ganska klurigt det där att testa en uppgift, för att känslan är att jag tar mig inte ur den här uppgiften förrän Jesus kommer tillbaka. Och kanske inte ens då. Men vi har försökt att odla en kultur här där man kan få prova sig fram. Där man kan få testa. Snacka med någon som ansvarar för något här och prova en termin och se vad som händer. Kanske hittar du din plats. Kanske finns du här i kyrkan eller hemma vid skärmen och inte ännu har en kristen bekännelse. Vet du vad? Häng in ändå. Engagera dig i mathjälp, språkcafé eller något annat meningsfullt och se vad som händer. Kanske stöter du på Jesus också. Jag tycker att det där ordet insatt är så fint. Vi sätts in i ett sammanhang som handlar om gemenskap med både Gud och med varann. Och det är också där vi får möjlighet att liksom leva för någon annan än oss själva. Insatta i en berättelse om vad Gud gör i världen och vad Gud gör i historien. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du inte bara liksom bockar av oss i någon namnlista och så blir vi någon passiv statistik, utan tack att du drar in oss i det du gör i världen. Du drar in oss i gemenskap med dig själv. Du drar in oss i mening, frihet, liv. Vi ber, Herre Jesus, om att du skulle smörja våra ögon så att vi kan se vad i våra liv som smakar död, förvirring, och vad som smakar liv och riktning. Kom oss till mötes. Tack för mina kära vänner, bröder och systrar i det här rummet. Fortsätt att verka i våra liv så att vi kan göra din vilja.